بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الآن لكون دبقوينا حديثا من ملسينا دبوكا رياض الصالحين وبي har idag ett väldigt viktigt kapitel framför oss och det är kapitel 26. Där säger författaren Bab Tahrim al-Zulm wal-Amr bi Radd al-Mazalim. Kapitlet om att det är förbjudet att förtrycka och plikten av att ge tillbaka de saker eller att rätta ut det förtryck och fixa till det förtryck man har orsakat. Och ordet zulm har ni säkert hört flera gånger. Det nämns ju i väldigt många verser i Koranen, ordet zulm. Och Allah subhanahu wa ta'ala negerar och säger att han inte är zalim och inte förtrycker människan på något sätt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i hadith al-Qudsi, Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazalamu. Mina tjänare, jag har gjort zulm förbjudet för mig själv. Och jag har gjort det förbjudet bland er sinsemellan, så förtryck inte varandra. Så förtryck är i islam en enorm synd. Och vi kommer inshallah idag att förstå att förtryck kan också ge väldigt hårda konsekvenser i detta liv och i nästa liv. Vad är då förtryck för någonting? Zulm. Hur kan man definiera zulm? Vissa lärda säger väldigt enkelt att zulm wad'u shay fi ghayri makani. Zulm är att sätta någonting på en felaktig plats. Att sätta någonting på en felaktig plats. Du är skyldig att göra någonting, du gör någonting annat. Du är skyldig att ge en summa, du ger en mindre summa. Och så vidare. Ibn Qayyim har ett väldigt fint uttalande i hans bok Al-Wabil al-Sayyib som jag hittade. Han säger att zulm hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen delas in i tre kategorier. Det finns en form av zulm som Allah absolut inte kommer att förlåta. Och det är shirk. En person som dör då han tillber eller dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Då Allah inte förlåter att man sätter någonting vid hans sida. Och sen finns det en annan form av zulm. Och det är den zulm som Allah låter vara. Alltså i dunya. Han suddar inte bort eller förlåter inte. Och det är den zulm som sker människorna sinsemellan. För denna zulm lämnar Allah subhanahu wa ta'ala och kommer att ställa människorna till svars för denna zulm. Och den tredje formen av zulm är den zulm där Allah subhanahu wa ta'ala tar mycket lättare på. Och det är den zulm som sker mellan tjänaren och mellan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani synder. Att man gör någonting haram. Det här, säger Ibn al-Qayyim, är den lättaste formen av zulm. Och den som snabbast suddas bort. Den suddas bort kanske med toba, istighfar, eller med goda gärningar. Eller med motgångar som suddar bort dessa synder. Till skillnad från den första kategorin som då är shirk. Det enda som suddar bort den här formen av zulm är ett tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi den andra formen av zulm där man har gjort fel mot en annan människa. Där måste man rätta ut eller rätta till de saker som han har gjort fel mot dessa människor. Och sen säger han att då shirk är den största formen av zulm av dessa tre, så har Allah gjort paradiset haram för dessa människor. Och de kommer inte gå in i paradiset, de som sätter någonting vid Allahs sida. utan endast folket av tauhid kommer att gå in i paradiset. För att tauhid är nyckeln till paradisets port. Och den som kommer utan nyckel kommer inte att få porten öppnad för sig. Och samma sak, den som kommer med en nyckel men utan tänder, alltså en nyckel som är helt oslipad, kommer inte heller att kunna komma in i paradiset. Så här nämner Ibn Qayyim kortfattat då att zulm är tre kategorier. Vilka tre kategorier? Den första, största och värsta formen av zulm, det är den zulm som människan gör då han begår shirk. Allah Azza wa Jalla säger inna shirka la zulmun azim. Shirk är sannoliken den största formen av zulm, av orätt. För vad är motsatsen till zulm? Ikhwan. Motsatsen till zulm. Al-adl. Rättvisa. Orättvisa, rättvisa. Al-adl. Och den största formen av rättvisa, det är tawhid. Allah Azza wa Jalla skapade oss för att endast han ska dyrkas. Det är det som är meningen med livet. Och det är den största skyldigheten någonsin någon har haft och någonsin kommer att ha. Och den största rättigheten någon har är Allahs rättighet att dyrkas. Så därför blir det största felet och den största zulm och orättvisa att sätta någonting vid Allahs sida. Allah Azza wa Jalla är den som skapat oss och gett oss allting gott som vi har. Ska vi då tacka någon annan än honom? Nej. Ska vi söka hjälp hos någon annan än honom? Hos någon som inte kan hjälpa oss? Nej. Det här är utan tvivel den största formen av zulm. Och det enda som suddar bort den här synden, det är tawhid. Att man blir muslim. Och sedan endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Då blir man förlåten för kyrk. Men personen som dör i ett tillstånd av kyrk kommer aldrig att bli förlåten och kommer aldrig att få gå in i paradiset. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah säger att han förlåter inte de som dyrkar någonting annat än honom. Men han förlåter för vem han vill allting annat än detta. Och det vill säga den som dör i ett tillstånd då han dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi den andra formen av zulm som är mellan dig och andra människor. Där man gör orätt mot folk. Och Sheikh Uthaymeen säger att den här formen av zulm har beskrivits av profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i en hadith som vi kommer att nämna idag. Och det var det han sa på khutbat al-wada', khutbat al-wada', hajjat al-wada', hans avskeds hajj. Så sa han en väldigt viktig sak som vill att vi alla ska minnas. Ala wa inna, vad? Dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Han sa till folket, sannoliken så är ert blod, eran egendom och eran heder haram. De är heliga. Till slutet på hadithen. Så att förtrycka en annan människa sker eller kretsar kring dessa tre. Att man gör orätt mot en människa i hans liv. Genom att ta hans liv. Genom att såra hans kropp, hans hälsa och så vidare. Att förtrycka honom i hans egendom. Att stjäla hans pengar. Att ta hans pengar orätt. Att lura honom, att bedra honom och så vidare. Eller att kränka hans heder. Genom att baktala personen, smutskasta personen, ljuga om personen och så vidare. Så att förtryck mot folk kretsar kring dessa tre. Och vi kommer komma tillbaka till den punkten senare. Och då står människan inför ett problem. Och det kommer vi också komma till att man måste göra upp med de här sakerna i dunia. Det som är mellan dig och folk ska du inte skjuta upp till domedagen. För på domedagen kan du inte ge tillbaka några pengar. Du kan inte säga förlåt, jag baktalade dig och så vidare. Utan det här ska du göra i dunia. Och vi kommer tillbaka till det sen. Och sen har vi den tredje formen av zulm. Och det är när man gör synder. Wa minhum zalimun li nafsi. Som Allah säger att det finns de folk som gör orätt mot sig själva. Genom att synda. Varenda synd du gör är en zulm mot dig själv. Orätt mot dig själv. Men alhamdulillah, där är dörren till förlåtelse alltid öppen. Och Allah subhanahu wa ta'ala accepterar våran tauba. Författaren nämner i början på det här kapitlet två stycken verser. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. Allah subhanahu wa ta'ala säger, de som förtrycker kommer inte att ha någon nära vän och inte heller någon medlare som kommer att lyssnas på. På domedagen så kommer de som förtryckt inte att ha någon nära vän. I dunia kan du ha en nära vän som ställer upp för dig. Han säger, brorsan, jag är alltid där. Ja, i vått och torrt, jag ställer upp. Spelar ingen roll. Men det här finns inte på domedagen. Vad säger folk på domedagen? Nefsi, nefsi. Och folk springer från de näraste och käraste de har. Och inte heller har han någon shafia. Någon som kan medla för honom, vars medling kommer att accepteras. Finns inte på domedagen. Han nämner också versen där Allah säger, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. De som förtrycker kommer inte att ha någon som ger dem seger. I dunia kanske du har någon som står bakom dig, som försvarar dig, trots att du förtrycker andra. Men på domedagen finns det ingen. Du kommer att stå där helt själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. Sen så börjar han att nämna hadither. Och han säger att haditherna är många. Och från dessa hadither är först och främst hadith Abu Dharr, som vi nämnde i tidigare kapitel. Och det var det jag nämnde då Allah subhanahu wa ta'ala säger, mina tjänare, jag har gjort dhulm, haram, för mig själv. Och jag har gjort det haram för er att förtrycka varandra. Så förtryck inte varandra. Och det är från de klaraste och tydligaste bevisen på att dhulm inte är tillåtet under några som helst omständigheter. Ja. Subhanallah, inte ens mot din fiende. Du får inte förtrycka din fiende. Den du hatar mest av allt. Du får inte förtrycka honom. Islam är en religion av rättvisa. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Ma'ida, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِتَقْوَى. Låt inte ert hat mot ett folk få er att vara orättvisa. Var rättvisa, det är närmare till taqwa. Yani de folk som du hatar mest av alla får du inte vara orättvisa mot. Var rättvis. Och det här är tyvärr någonting som folk ibland inte bryr sig om. De blir oense med en person. Vad gör de? De går och ljuger om personen. De ser till att han får sparken för jobbet baserat på falska anklagelser. Och så sitter han där och är glad. Han har hämnats. Det spelar ingen roll. Om han är en kafir och beter sig som en shaitan, du får inte vara orättvis. Du kan kanske anmäla att han har brister på arbetet och sånt, men du måste vara rättvis. Och det du säger måste vara sant. Så tänk på detta. I islam är man rättvis, till och med mot sin fiende. Ja. Den första hadithen som författaren nämner är hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger, اتقوا الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة. Akta er för ظلم, förtryck, orättvisa. För sannoliken så är ظلم ett mörker på domedagen. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. Och akta er för girighet. För girighet fick de före er att gå under. Det fick de att spilla varandras blod och att tillåta det som Allah har förbjudit. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Ja. Här så säger profeten Muhammad a.s. ittaqud dhulm. Akta er för dhulm. Jag varnar er för dhulm. För dhulm kommer att vara ett mörker på domedagen. På domedagen finns det inget annat ljus än det ljus som Allah subhanahu wa ta'ala ger till vem han vill. Och de troende kommer att ha ljus i enlighet med sina goda gärningar på domedagen. Som Allah säger i Koranen. Men, som Sheikh Uthaymin säger, att folk kommer att förlora detta ljus i enlighet med den orättvisa som de gjorde i detta liv. Subhanallah. Tills det att ljuset kanske försvinner helt och hållet. Och den som Allah inte ger ljus kommer inte finna något ljus. Så tänk er den dagen, vem vill stå i mörker på domedagen? Subhanallah. Och sen så sa profeten a.s. وَاتَّقُوا الشُّحْ. Och akta er för girighet. Och ordet shuh, De lärde säger att det betyder el-bukhl med el-hirs. Snålhet med en form av besatthet eller girighet kan man säga. Det är inte bara att man är snål, utan man är snål och man är girig. Och man är beredd att ta till vilka medel som helst för att uppnå det man vill ha. Och när man är av den här typen som aldrig får nog, som inte blir mätt och vill ha andra saker. Och då är man beredd att ta till vilka medel som helst. Den här girigheten som tyvärr har blivit något väldigt vanligt idag. Är inte folk giriga denna tid? Startar inte länder krig i andra länder? Förtrycker folk och låter hundratusentals människor dö för att de vill ha lite olja. För att de vill ha diamanter. De vill ha guld. De vill ha en viktig plats i Mellanöstern. De vill ha bla bla bla. Och folk, de är som spelare i ett spel. Eller hur? Bara siffror. Subhanallah. Så folk i denna tid har blivit väldigt giriga. Och vad sa profeten alaihissalam? Att denna girighet leder till att de går under. Det fick dem att spilla varandras blod. Folket före oss, genom Yahud och Nasara, som var troende. Det här fick dem att gå under, denna girighet. Som då profeten Muhammed sa, jag fruktar inte för er fattigdom. Jag fruktar att dunja ska öppnas för er. Och sen så kommer ni att tävla om dunja så som de tävlade om dunja. Och det kommer att förgöra er så som det förgjorde dem. Så är det. Denna besatthet av dunja, där man har dunja som sitt viktigaste mål, att bara fylla sitt konto och fylla sina fickor, det här på andras bekostnad, om man inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, är otroligt farligt. Det får folk att gå under. Det får folk att lyfta vapen mot varandra, subhanallah. Och det fick dem också att tillåta det som Allah har förbjudit. Och här säger ulama, det som Allah har förbjudit betyder här de kvinnor som Allah hade förbjudit. Yani det finns i islam al-maharim, de kvinnor som man inte får gifta sig med. Men på grund av girighet och pengar och makt och så vidare, så började de att göra istihlal, tillåta de saker Allah azza wa jalla hade gjort haram. Yani denna girighet gjorde de blinda och fick dem inte att se Allah subhanahu wa ta'ala straff. Allah al-musta'an. Och man förstår också av denna hadith att girighet och orättvisa är en orsak till att det sprids brott, att folk blir brottslingar. När man har den här girigheten och man är beredd att förtrycka andra människor. Allah al-mustan. Taib. Sen så nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد لشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم. اذا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوم dagen så ska ni ge tillbaka era rättigheter, eller ni ska ge tillbaka folk deras rättigheter så pass att den tackan eller djuret som hade horn och stångade ett djur utan horn kommer på domedagen att få ge igen. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här nämner profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att vi på domedagen måste ge tillbaka. Vi måste rätta ut de orättvisor som skedde i detta liv. Folk går ingenstans på domedagen. Du går inte in i Jannah, eller folk går inte in i elden tills man har gjort upp dessa saker. De orättvisor som skedde ska göras upp. På en dag då inga pengar finns. Och som vi sa, ingen kan medla för dig. Utan det enda som kan hjälpa dig på den dagen är dina goda gärningar. Det är det enda som du kommer att kunna köpslå med på domedagen. När du står i skuld till folk och han säger, du gav mig inte min lön. Du tog 100 kronor från mig. Du sa någonting dåligt om mig. Vad ska du göra den dagen? Då börjar man att dra från dina hasanat. Och ge till den här personen. När du är i störst behov av dina hasanat. Och om dina hasanat tar slut, så tar man från personens synder och kastar på dig. Tills personen kastas i helvetet. Så som profeten Muhammed sa sallallahu alaihi wasallam, att hadruna malil muflis. Vet ni vem som är bankrutt på domedagen? Vem som är urfattig på domedagen? Eller vem som är urfattig, sa han. Inte domedagen. Vet ni vem som är urfattig, bankrutt? Sahaba sa, det är den som inte har några pengar eller egendom. Han sa, nej, den som är bankrutt är den som kommer på domedagen. Och han har slagit honom. Han har tagit hans pengar och han har baktalat honom. Eller förtalat honom. Och då kommer man att ta från hans goda gärningar och ge till dessa människor. Och om de tar slut så tar man från deras synder och kastar på honom. Tills han kastas i helvetet. Subhanallah. Och han sa, de här människorna kommer med belöning som berg. Belöningarna som de bär med sig är stora som berg. Men de ger bort och ger bort och ger bort och ger bort. Och sen får de folks synder och kastas i Jahannam. Subhanallah. Så ja, ikhwan. Man ska göra upp i dunya innan akhira. Och sen så nämnde profeten Muhammad al-Islam ett exempel på den totala rättvisa som kommer råda på domedagen. Inte bara att vi människor ska göra upp sinsemellan. Till och med djuren. Djuren som inte står till svars för det de gör. De är inte uqala. De är inte mukallafin. Yani de har inget paradis och helvete. Men för att Allah azza wa jall ska ge och upprätta total rättvisa på domedagen, så kommer djuren att återuppstå. Och de djur som gjorde orätt mot ett annat djur, så kommer det djuret som förtrycktes att få göra igen. Att få ge igen. Och han nämnde det här exemplet av ett, vad heter de? En get eller en bock heter det, som hade horn. Och stångade ett annat får eller någonting som inte hade horn. På domedagen kommer det bli ombytta roller och han kommer att få stånga tillbaka. Och sen, vad händer då? Då kommer de att bli till jord. Och det är då som kuffar kommer att säga, ya laytani kuntu turaba. När de vet Jahannam, de vet allt, de kommer att stå till svars. Och de ser att djuren kommer att bli till jord, så kommer de att säga, om jag ändå hade blivit till jord denna dag. Men den önskan kommer inte uppfyllas. Utan ni ska stå till svars och sen ska ni dras och släpas och kastas in i helvetet. Må Allah skydda oss. Denna hadith nämner Sheikh Albani och ulema är ett starkt bevis på att djuren också kommer att återuppstå på domedagen. Alla kommer att återuppstå. Jinner kommer att återuppstå. Folk utan förstånd kommer att återuppstå. Och om någon säger någonting annat så är det en tillbakavisad åsikt. Och han nämner också Sheikh Uthaymin att människor och jinner kommer att göra upp sinsemellan på domedagen. Inte bara människor och människor. Människor och jinner. Det finns människor som har gjort orättvisa mot jinner. Och jinner som har gjort orättvisa mot människor. Kanske gått in i deras kroppar och skadat dem och så vidare. De kommer att få sin hack på domedagen. Det kommer att göras upp till 100% på domedagen. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han sa att vi talade en dag om Hajjat al-Wada'. Om profeten Muhammeds avskeds hajj alaihi salatu wassalam. Då han var bland oss. Profeten alaihi salam var bland oss. Alltså han levde. Men vi visste inte vad Hajjat al-Wada' var för någonting. Tills det att profeten alaihi salatu wassalam lovprisade Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så nämnde han al-Masih al-Dajjal. Och han betonade otroligt mycket när han talade om Dajjal. Och han sa att det finns ingen profet som Allah har sänt förutom att han varnade sin umma för Dajjal. Till och med Nuh alayhi salam och profeterna efter varnade för Dajjal. Och om han kommer så ska ni känna till hans angelägenhet. Det ska inte vara dolt för er. Er herre är inte enögd, men Dajjal är enögd. Han är enögd och hans högra öga är som en vindruva som pekar utåt. Och sannoliken så har Allah förbjudit för er, ert blod, er egendom och en annan hadith, er heder, så som han har gjort denna dag helig i denna månad. Alla hal balagtu, har jag inte förmedlat budskapet. Och då så sa sahaba naam. Och då så sa profeten alaihi salam, Allahumma shahad, och Allah vittna tre gånger. Och så sa han, waylakum aw wayhakum unzuru, akta er, gå inte tillbaka efter mig till att bli kuffar genom att slå varandra på nacken, yani genom att döda varandra. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så han nämnde sahaba radiyallahu anhum att de talade om hajjat al-wada'. Och hajjat al-wada', profeten Muhammad alayhi salatu wassalams avskedshajj, den var år 10 hijri. År 10 hijri. Han gjorde avskedshajj här. Och det var år 10. Och det kallas för hans avskedshajj för att han sa till folket, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Jag kanske inte kommer att träffa er efter detta år. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala hade sänt ner surat al-Nasr, idha ja'a nasrullahi wal-fath, så förstod profeten Muhammad alayhi salam att hans tid var nära. Så han sa till folket, jag kanske inte kommer att träffa er efter i år. Och han gav många, mashallah, mycket viktiga khutbas och predikningar på al-hajj. När han stod i Arafah, när han var i Mina, när han var i Muzdalifa och så vidare. Och vi har faktiskt en föreläsning om detta på hemsidan, där vi nämner de olika råden som profeten Muhammad gav alayhi salam under denna avskedshajj. Men här så nämner profeten Muhammad alayhi salam att han varnade för ett dajjal. Han varnade för ett dajjal. Och det var någonting som han gjorde väldigt ofta. Vet ni alla vem ett dajjal är? Dajjal är den falska profeten som kommer att komma innan domedagen. Det kommer att komma många falska profeter. Mer än 30 stycken. Men en av dem kommer att vara en väldigt stor prövning för alla människor nästan. Och denna falska profet kallas för Dajjal. Som på arabiska betyder en stor lugnare, en bluffare. Och denna man, han är människa, kommer att säga att han är profet. Och sen kommer han att säga att han är Gud. Och han kommer att göra många, många konstiga saker. Som nästan överträffar magi och liknande saker. Han kommer att få med sig väldigt, väldigt många människor. Folk som är svaga i sin tro kommer att följa honom. Och han kommer att gå runt hela jorden på en väldigt kort tid. Och sätta folk på test. Och profeten Muhammad a.s. nämnde i denna hadith att jag varnar er för honom. Akta er för honom. Och han sa att varje profet har varnat för ett dajjal. Till och med Nuh alayhi salatu wassalam varnade för ett dajjal. Och därför till och med idag står det om dajjal i Bibeln. Antikrist kallar man för. Och sen deras bild av dajjal är kanske någonting annat. Men det kommer att komma en falsk profet. Det här var någonting som alla profeter varnade för. Och det här bevisar också att det är profeternas skyldighet. Och de som går i profeternas fotspår, att varna för det onda som de känner till. Att varna folket för fitna och ondska. För att folket ska vara på den rätta vägen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta i Koranen. Att han klargör de otrognas eller de kriminellas väg. Koranen handlar inte bara om paradiset, hur fromhet ska vara. Utan det handlar också om hur de dåliga människorna är. Och vilken väg de går och vilka egenskaper de har för att vi ska akta oss. Så det här är det bästa sättet att göra da'wa på. Vi nämner för folket vad som är rätt tawhid och vi varnar för dess motsats som är shirk. Vi kallar folket till sunna och vi varnar dem för vad? Bida. Vi kallar folket till goda gärningar och vi varnar dem för synder. Vi kallar folket till god karaktär och vi varnar dem för dålig karaktär och så vidare. Och nämner exempel på detta. Och sen så nämnde profeten alaihissalam att Dajjals tillstånd inte ska vara dolt för er. Han går att känna igen. Och han nämnde här en egenskap. Och det är att Dajjal är a'war. Han är enögd. Och enögd betyder inte som vissa tror att han är cyklop. Att han har ett öga i pannan. Och att han är så här 10 meter stor. Och typ. Nej, han är en människa. Han är stor, som han nämns i vissa hadifer. Väldigt kraftig, bredaxlad. Men han har två ögon. Men grejen är att han är blind på ena ögat. Och det andra ögat som vi kan se är också defekt. Är också defekt, men han kan se med det ögat. Och sen så sa profeten Al-Hassan, vet att er herre inte är enögd. Och det här tecknet egentligen räcker för folket av Tauhid att veta att den här mannen är en keddab, en lugnare. Varför? Vi, folket av Tauhid, vet att Allah Azza wa Jal, det finns ingenting som Allah. Laysa kamithlihi shay. Och den här mannen, han är en människa, eller hur? Han liknar andra. Vi människor vet att Allah Azza wa Jal är skaparen. Allah Azza wa Jal är perfekt. Allah har inga defekter, brister. Allah Azza wa Jal har skapat oss med två ögon. Hur kan Allah gå på jorden och vara handikappad på ena ögat? Det är helt ologiskt. Om han nu har gett människorna två ögon, ska han inte kunna ge sig själv två ögon. Så att folk vet, de som har förståelse om aqidah och tawhid, vet att den här mannen är en kaddab, en lögnare. Tayyib. De lärde nämner också andra tecken man kan känna igen Dajjal på. Som var till exempel. Nej, att det står kafir i hans panna. Kafara. Det står kafir i hans panna. Som varje muslim kan läsa. Nej. Och det sägs också att han är gulbent. Han har stort hår. Han är väldigt ful. Han är lite rödaktig i huden. Vissa beskrivningar som har nämnts gällande honom. Tayyib. Och sen så sa profeten Muhammad alaihissalam, sannoliken så är era liv, era blod, era egendom haram. Och en annan hadith, era heder. Lika heliga som denna dag, denna månad. Och i vissa hadither, denna stad. Så här nämnde profeten Muhammad a.s. de här väldigt viktiga principerna. Vad är det som är heligt? Vad är det vi ska akta oss för att förtrycka andra människor i? Det är de här tre sakerna. Människornas liv, människornas egendom och människornas heder. De är heliga. En muslims heder, egendom och liv är heliga. Och det är från de största av synder att kränka honom i någon av dessa tre. Förstår ni? Det är lätt att komma ihåg, eller hur? Dima, amwal, a'rab. Blod eller liv, egendom och heder. Och egentligen om man tänker rent logiskt, när man förtrycker en människa, så kretsar det kring dessa tre. Det kretsar kring dessa tre. Att man skadar personen, dödar personen. Det går tillbaka till hans liv, hans blod. Att man tar någonting från personen, orätt. Man stjäl, man bedrar personen, man lurar personen. Man lånar med avsikt av att inte ge tillbaka och så vidare. Då har man kränkt hans egendom. Eller hans heder, vilket kanske är den vanligaste formen av kränkning. Genom baktal, smutskastning, sprida skvaller, ljuga om personen. Och Sheikh Uthaymin nämner också här att kränka någons heder. Det kan vara till exempel genom att utnyttja någon sexuellt. Personens heder blir kränkt, eller hur? En kvinna eller man blir våldtagen, audubillah. Du kränker personens heder. Så det finns många sätt att kränka en människas heder på. Och profeten Al-Islam liknade denna helighet med heligheten av Mekka, månaden av Dhul-Hijjah och den dagen av Hajj, eller Arafa-dagen, eller de här dagarna av Hajj som också är heliga. Och vi muslimer vet ju alla hur heliga Mekka är, eller hur? Skulle någon muslim gå och synda och göra kaos i Mekka? Nej, vi vet att subhanallah, det är en helig stad, eller hur? Kaaba är helig. Men muslimernas liv, heder och egendom är lika helig. Och om inte mer helig. Vad är beviset på det? Ejo. Ahsant. Namn. Ejo, just den hadithen vi tänkte på här. Dobro u den sot, profetet Muhammed a.s. har nämnt en hadith. Att man ska riva Kaaba, sten för sten, är mindre hos Allah än att döda en oskyldig muslim. Och tänk nu, om någon skulle börja hacka på Kaaba, så blir kaos i hela muslimska världen, eller hur? Subhanallah, hur många av våra bröder och systrar slaktas inte dag in och dag ut, överallt, av oskyldiga människor. Men många lyfter inte ett finger. Subhanallah. Så att muslimers blod är heligt. Men tyvärr det har kommit folk som inte bryr sig om muslimernas blod. Som al-khawarij, al-zalama. För dem det är som att döda insekter nästan. Subhanallah. Allah al-musta'an. Och sen så sa profeten al-islam, ala hal ballagtu. Har jag inte förmedlat? Och i vissa hadither så lyfte han fingrarna mot himlen, fingrarna mot himlen, och kollade upp och sa, och Allah har jag inte förmedlat. Och ulema nämner det här är ett starkt bevis på att Allah Azza wa Jalla är över skapelsen. En av de bevis som används på att Allah Azza wa Jalla är över skapelsen. Och sen så sa profeten alaihissalam någonting väldigt viktigt. Han sa, wailakum, waihakum, typ ve, eller straff, eller jag varnar er. Återfall inte. Gå inte tillbaka efter mig till att bli kuffar genom att dräpa varandra. När han nämnde att muslimernas blod är heligt, så nämnde han också att det kommer att komma folk. Eller han varnade oss för dem som kommer och dräper andra muslimer. Hugger av huvudet på andra muslimer. Och han kallade denna gärning för vad? Kuffar. Otro att döda en muslim. Som det också sades i den andra hadithen. Sibabul muslim, fusuq, wa qitaluhu, kufr. Att svära åt en muslim är fusuq, synd. Och att döda honom är kufr. En form av otro. Och här säger ulema, det här betyder inte att en person som dödar en annan muslim är kafir. Utan det betyder att han gör gärningarna som kuffar gör. Han har gjort en gärning av kuffar. Och det är en mindre form av kuffar som inte tar honom ut ur islam. Förutom om han anser det vara halal att döda muslimer. Då har han tillåtit någonting Allah har förbjudit och då är han inte längre muslim. Då är han kafir. Och därför säger vissa ulema att khawarij är kuffar. För de har tillåtit muslimernas blod. Så här varnade profeten Muhammed a.s. umman från att återgå till att bete sig som kuffar genom att döda varandra. Och det finns andra hadither där han också nämner att från domedagens tecken är att muslimerna kommer att slåss mot varandra. Och han sa det här var någonting som gjorde mig väldigt ledsen. Subhanallah. Ahzanani. Det gjorde honom ledsen a.s. att vi muslimer ska lyfta vapen mot varandra. Allah al-musta'an. I nästa hadith som berättas från Aisha radiyallahu anha så sa profeten Muhammad alayhi salatu wassalam man zalama qayda shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin muttafaqun alayh. I denna hadith så säger profeten alayhi salatu wassalam att den som skäl en bit mark orättvist eller tar en bit mark orättvist, en shibr. Shibr är så här mycket mellan, om du sträcker ut handen, gärna mellan lillfingret och tummen. Det kallas för shibr, ett gammalt mått. Taib. Det som tar en shibr, orättvist från någons mark, kommer på domedagen att få bära den plus 7 jordar på sina axlar. Eller 7 lager av denna jord på sina axlar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så han nämnde profeten a.s. en form av orättvisa. Och det är att stjäla människornas mark. Att stjäla andra människornas mark. Och det här är tyvärr någonting vanligt. Kanske inte för oss masakin, vi bor i stan, vi har ingen mark. Men folk som bor på landet, vet det finns stängsel eller man bygger en mur. Så kommer personen och flyttar på stängslet. Så att han ska få en meter till. Eller han tar några meter från grannens mark. Och det finns många sådana här tvister som slutar i domstolen. Eller hur? Marktvister. där man måste hämta kartor och ägarbevis och massa gamla saker för att sen någon ska kolla vem som egentligen äger vad och så vidare. Men vi talar här om folk som stjäl andras mark. Det är en av de stora synderna. Profeten alaihissalam brukade förbanna den som ändrar på landmärken. Gärna den som flyttar på staketen eller det kan vara stenar eller någonting som visar var den här marken tar slut. Profeten alaihissalam förbannade den som ändrar på dessa landmärken. Vad är straffet för den som stjäl en shibr gjord av någon annan? Ja, det var en shibr 15 centimeter. Och här betyder inte, det här är bara ett exempel. Araberna använder det som ett exempel på någonting litet. Men stort eller litet, var du än stjäl så kommer du att stå till svars för det på domedagen. Och vad händer? Personen kommer falla ner genom de 7 lager av jord som finns. Och kommer på domedagen att få bära denna jord på sina axlar. Han kommer på domedagen att få bära denna jord på sina axlar. Den här hadithen bevisar också en annan viktig sak som man ibland frågas om. Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på surat Talaq: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah är den som har skapat 7 stycken himlar och så likt 7 jordar. Allah är den som har skapat 7 stycken himlar och så likt 7 stycken jordar. Vad menas med de 7 himlarna? Det vet vi alla, eller hur? Det är 7 lager som vi alla känner till från hadith Isra wal Mi'raj, att det finns olika saker i varje himmel och över 7:e himlen är Allah azza wa jall. Men vad menas med de 7 jordarna? Ibland folk de säger att det finns 7 planeter, det finns aliens, jag vet inte vad. Allah. Förklaringen på de 7 jordarna finns i denna hadith. Det finns i denna hadith. Där profeten Muhammad a.s. nämnde att den här jorden är 7 lager. Jorden är 7 lager. Och inte att den går att likna med himlarna, alltså hur stora de är, utan nej, bara att de är över varandra. Det är det som är själva liknelsen. Så jorden har 7 stycken lager. Och den här personen kommer då att falla ner genom dessa 7 lager för att få bära på det han stal på domedagen. Han nämner också subhanallah al-fuqaha, de som är insatta i fiqh. Väldigt mashallah fina fawaids när de talar om det här med ägarrätt och liknande saker som Sheikh Uthaymeen nämner. Den här hadithen bevisar att en person som äger en mark äger också allt under marken och allt över marken. Ja? Den här hadithen bevisar detta. Om du äger en landplätt så äger du allt under marken. Då kanske någon säger, men det är obvious, det är uppenbart. Nej, det kanske inte är det. För att någon kan börja gräva en tunnel utifrån, utanför din mark, som går under din mark. Är det halal eller haram att någon bygger en tunnel under din mark? Är det halal eller haram? Haram. För det är inte hans mark. Någon gräver en brunn så här snett som går in under din mark. Vattnet finns under din mark. Så han gräver den snett 100 meter ner, lite snett under din mark. Halal eller haram? Haram. Till och med han nämner, Sheikhen, om någon har ett fruktträd vars grenar går in på din mark. Trädet är utanför, men grenarna går in på din mark. Så säger han att de lärda säger att man ska typ vrida på trädet, alltså man ska typ dra trädet så att det lutar sig åt andra hållet. Eller såga av grenarna. Om personen inte frågar den andra mannen om tillåtelse, kan det här trädet få hänga över din mark. För att han äger luften. Så han måste fråga om tillåtelse. Som han har. Mashallah. I nästa hadith som berättas från Abu Musa radiyallahu anhu så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam: Inna Allah la yumli lidh-dhalimin fa idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid. I denna hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala ger uppskov till förtryckaren. Och då han tar honom, eller straffar honom, så skonar han inte honom. Och så läste han Allahs uttalande från surat Hud. Och på så vis är det när er Herre tar ett folk, då de är orättvisa, zalima. Sannoliken så är hans straff alimun shadid, hårt och strängt. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Här nämner profeten a.s. att Allah azza wa jall kan ge uppskov till en zalim. Vad menas med uppskov? Yani dispens, eller att man förlänger någonting. Och det kallas också för istidraj. Att Allah låter personen vara. Istidrijuhum. Som alla nämner i Koranen. Här nämner då profeten Muhammad al-Islam att Allah subhanahu wa ta'ala ibland låter en zalim vara. Ibland kanske man tänker, men subhanallah, hur kan han få göra så mycket dum, den här människan? Hur kan han fortfarande leva och gå på jorden? Och förtrycka så många människor? Tro inte att Allah är ovetande om vad han gör. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Tro inte alla är ovetande om vad förtryckarna gör. Alla vet vad de gör, men han låter dem fortsätta göra dhulm för att de ska samla på sig mera synder och få ett hårdare straff i helvetet i nästa liv. Så Allah låter dem vara, och de känner sig trygga, bekväma, ingenting drabbar dem. Men sen kommer straffet bagta, det kommer plötsligt. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. Allahs straff kommer till städerna som är orättvisa. Inna akhdahu alimun shadid. Plötsligt, hårt straff. Hårt och strängt. Direkt kommer det. Och det finns ingen återvändo, det finns ingen ånger. Utan det är bara direkt dö och sen in i helvetet. Subhanallah. Så man ska akta sig. Och här finns också en annan indikation. Och det är att en person som förtrycker andra människor och inte få några motgångar eller straff i dunia, hans, för honom ska det här verkligen väcka varningsklockan. Att han är kanske från dessa människor. För en person som förtrycker andra och sen får han motgångar och straff i det här livet, kanske tänker att oj, det här är för att jag är orättvis. Jag måste ändra på mig. Han får sin tankeställare. Men den som är orättvis, samtidigt så kommer pengar in och hälsa och han har kul och hit och dit. Han ska veta att han ligger väldigt, väldigt farligt till. Profeten Muhammad a.s. nämnde i en hadith att om du ser en människa ha det bra, leva i lyx och fröjd samtidigt som han syndar, så vet att det är istidraj från Allah subhanahu wa ta'ala. Vet att det är att Allah ger den här personen uppskov. Tills det att Allah azza wa jalla tar han plötsligt. Allah musta'an. Men den här hadithen är också, man kan säga, en tröst. En tröst till folket av iman. Vi ser många zalimin idag. Bashar al-Assad. Subhanallah, vilken shaytan. Vilken zalim, eller hur? Han gör så mycket dhulm. Men han kommer att få sitt på domedagen. Vi ska alltid veta det. Allah azza wa jalla är inte ghafil. Allah är inte ovetande om vad han gör. Och det här är prövningar från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns en vishet i allting det Allah gör. Men denna man kommer att få sitt på domedagen. Och samma sak är det med alla dalarna. Alla förtryckare på jorden. De kommer att få sitt på domedagen. Ja, vi har en till hadith som är lite lång. Så därför tänkte jag att vi avrundar. Och tar den inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.